When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt.
En rättegång som berörde mig, det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är 5 ungdomar som döms. En 16-årig flicka och 4 unga bröder.
En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ättika. Så otroligt galet.
Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod.
Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på 2 månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill.
Tack Prime Crime.
Tack så mycket Prime Crime.
Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Välkommen till Mördarpodden. Och här i studion så har jag Dan Hörning himself. Hej Dan.
Hej Josefin.
Ja, du lät tveksam på mitt namn.
Nej, jag är nu fullständigt medveten om du heter. Ja. Jag har en liten fusklapp på dörren innan du kommer så plugga ditt namn.
Ja, det är bra. Det är bra. Okej, Dan. Dagens avsnitt. Kan du gissa manusförfattaren?
Alltså om jag bara tänker sannolikhet så tänker jag att det nog är Sofie Karlsson.
Ja, det är Sofie Karlsson. Oh! Det verkar ju vara typ 9 av 10 fall som jag drar som är just Sofie Karlsson.
Har vi konstaterat i avsnitt 100 att det var 25% av alla fall och det känns som att det har ökat sedan dess. Vi får göra en sammanställning av hur många avsnitt har Sofie Karlsson skrivit när vi når avsnitt 200.
Ja.
För det kommer vi att fira om än lite stillsammare än vad vi firade avsnitt 100.
Och det här avsnittet heter ju då Griselda.
Åh, Griselda. Samma Griselda som finns på Netflix.
Ja. Mm. Precis, har du sett den?
Nej.
Du har inte sett den?
Jag har inte hunnit se den.
Ljuger du?
Nej, jag talar sanning. Däremot har jag talat om den i något annat sammanhang. Säkert någon dokumentär om narkotikakarteller på 80-talet. För så mycket party jag att när det blir kväll så sitter jag och tittar på narkotikadokumentärer om 80-talet.
Mm. Inte helt fel. Och Netflix-serien då, Griselda, den innehåller mycket fiction. Men det här manuset innehåller verkligheten. Innan vi drar igång så vill jag varna för våld mot barn och sexuellt våld mot barn. Dagens historia handlar om en högst mytomspunnen kvinna. Känd som gudmodern. Att kartlägga de våldsbrott som hon begått eller har anstiftat. Och att avgöra vad som är sanning och vad som är versioner av sanningen. Det är nästan till omöjligt. Det vi vet med säkerhet är att kvinnan som jag kommer berätta om idag spelade en huvudroll i det blodiga narkotikarelaterade kriget i Miami under 1970- och 80-talet. Och att hon är ansvarig för väldigt många mord. Jag kommer försöka vara så tydlig som möjligt med vilka brott hon bekräftats begått och vilka brott som hon tros ha begått. Men för att ge en liten försmak på vem den här kvinnan är så vill jag nämna att drogbaronen och ledaren för den beryktade Medellin-kartellen Pablo Escobar har uttalat sig så här om gudmorden. Citat. Den enda man jag någonsin fruktat var en kvinna vid namn Griselda Blanco. Ja, och du som lyssnar och som har sett Netflix-serien om Griselda Blanco känner säkert igen det här citatet. Men i det här avsnittet så syftar vi till att ge lite mer faktabaserad information om Griseldas liv och även lyfta några mord som serien inte tar upp. Vår historia börjar i staden Cartagena.
Cartagena.
Ja. Cartagena. Vår historia börjar i staden Cartagena på Colombias nordkust. Cartagena är en historiskt viktig hamnstad. Cartagena möter Karibiska havet i väster och i söder ligger Cartagena-bukten med de två infartsledarna Boca Chica i söder och Boca Grande i norr. Och när Colombia var en spansk koloni så var staden bärande för exempelvis export av boliviansk silver till Spanien och för import av förslavade afrikaner.
Men det är ju precis vad man behöver för att skapa en bra koloni.
Ja, eller hur? Det är i Cartagena som en liten flicka föds den 15 februari 1943. Hon får namnet Griselda Blanco Restrepo. Efternamnet Blanco får hon efter sin pappa, Fernando. Och efternamnet Restrepo får hon efter mamma Anna. Efter kolumbiansk tradition att kombinera föräldrarnas efternamn.
Hur gör man nästa generation då? Om du får två efternamn, då kommer ju dina barn få fyra efternamn. Hur funkar det? I Colombia har funnits ett tag så måste det finnas folk med 256 efternamn. Eller är de flera heter Blanco så slår man ihop det?
Det får inte finnas för många olika efternamn. Nej. Då blir det svårt. Området som Griselda föds in i beskrivs som ett ghetto med fallfärdiga hem. Alltså mord var så vanligt förekommande att barnen brukade gräva hål i marken för att begrava kropparna som ytterligare skräpade ner stadens smutsiga gator. Och de flesta barn i området behövde ägna sig åt kriminalitet för att överleva. Pappa Fernandos roll i Griseldas liv är i princip obefintlig. När Griselda är 3 år, 1946, flyttar hon ensam med sin mamma till Medellin, 14 timmar söderut från Cartagena. Det är Colombias näst största stad, känd för sitt galna nattliv och höga kriminalitet. Och det som dominerar den kriminella scenen i Medellin är grova våldsbrott och narkotikarelaterad brottslighet. Nämnvärt är att under de senaste åren har antalet mord i Colombia varit ungefär 5 gånger per 100 000 invånare än USA.
Alltså vi pratar ungefär 50 gånger värre än Sverige.
Mm.
Första gången jag tittade på sådana mordstatistik var 2002, då låg Colombia i topp.
Mm.
Och Colombia hittar man ofta i topp 5 över världens farligaste platser vad gäller då antal mord per invånare.
Och vilket är världens absolut farligaste?
Just nu tror jag att det är Jamaica. Men den här världen som Griselda föds in i är helt fruktansvärd på 40-talet. Men 1948 börjar en era i Colombia som bara heter våldet. La violencia. Där det blir ännu mycket värre.
Vad innebär det? Att det blir ännu värre än det här?
Extremt hemskt. Och det pågår fram till 53 tror jag. På grund av att militären tar över hela landet.
Under 1940-talet när Anna och Griselda flyttat till Medellin lider staden av socioekonomisk utsatthet och politiska konflikter. Det är ett väldigt hårt klimat som Anna flyttar sin treåriga dotter till. Anna har heller inga planer på att vara en laglydig medborgare. Så tvärtom så verkar det som att Anna direkt involverar både sig själv och Griselda i organiserad brottslighet. Griselda är inte gammal när hon tvingas ut på gatorna för att agera ficktjuv. Baserat på en historia av framförallt en av Griseldas senare älskare, Charles Cosby, ska Griselda ha begått sitt första mord redan vid 11 års ålder.
Vad hände?
Det var Griselda och en grupp andra barn som vandrade ner från kullarna som omger Medellin då, till de välbärgade kvarteren. Och där kidnappar de en 10-årig pojke från en rik familj. Gruppen med barn ska ha hållit 10-åringen gisslan och krävt hans familj på lösensumma. Och när den här familjen inte gick med på gruppens krav så ska någon ha gett Griselda en pistol och utmanat henne att skjuta pojken. Så hon satte pistolen mot hans huvud och tryckte på avtryckaren. Om den här historien med 10-årig pojken stämmer så är det här då Griseldas första mordoffer. Under sin uppväxt utsätts Griselda för sexuellt våld. Bland annat av hennes mammas olika pojkvänner. Och hon blir även utsatt i prostitution.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
När Griselda är 13 år träffar hon Carlos Trujillo. Carlos är mycket äldre än Griselda. Han är en regelbunden sexköpare av barn, hallick och i övrigt småkriminell. Skulle jag ju säga extremt kriminell då. Men ja.
Medellin på 50-talet låter verkligen inte som ett trevligt ställe.
Nej, det är inget trevligt ställe. Och man kan ju nästan ana när man får den här beskrivningen av hur det ser ut där. Att det kommer att komma mycket prostitution och mycket våldtäkter av barn. Carlos huvudsyssla är att skapa falska visum. Det tycker Carlos om. Griselda blir då förälskad. Och så småningom så gifter hon sig med Carlos. Det finns lite olika uppgifter om Griseldas och Carlos liv tillsammans. Den ena versionen är att i början av 60-talet så flyttar Griselda och Carlos till New York med hjälp av falska visum såklart. Och Griselda är nu i äldre tonåren, alternativt i vuxen, alltså i tidig vuxen ålder.
Ja, hon är född 43 så det låter rimligt.
Paret försöker försörja sig genom att skapa de här falska ID-handlingarna och även på att sälja narkotika.
Och då pratar vi förmodligen marijuana på 60-talet. För innan kokainvågen.
Precis, jag uppfattar det som att det är marijuana. Carlos och Griselda är här väldigt långt nere i näringskedjan av narkotikahandeln. Den har ju en stor hierarki, om man säger så. Den andra versionen är att Griselda och Carlos driver en lågskalig narkotikahandel i Medellin. Oavsett så är någonting som är tvärsäkert, det är att Griselda födde 3 söner innan sin 21-årsdag 1964. Så detta är ungefär då på 60-talet fram till 64. Sönerna får namnet Dixon, Uber och Osvaldo. 1964 så skiljer sig Griselda från Carlos. Men de verkar fortfarande göra affärer tillsammans. Och vi kommer att återkomma till Carlos lite senare. Efter skilsmässan så träffar Griselda en man som heter Alberto Bravo. Och det verkar som att Griselda och Alberto träffas i Medellin. Det dröjer inte länge förrän Griselda är omgift. Och tillsammans så reser det här nyförälskade paret och Grisellas tre söner till New York och bosätter sig i stadsdelen Queens. Alberto är en del av Medellin-kartellen som leds av Pablo Escobar. Medellin-kartellen anses ofta vara den första stora drogkartellen på grund av att organisationens maktstruktur byggdes på ett partnerskap mellan flera kolumbianska narkotikahandlare. Under sina verksamma år ska Medellin-kartellen ha stått bakom ungefär uppskattningsvis 3500 avrättningar. Och de var stämplade som en terrororganisation. Albertos huvuduppgift inom kartellen har varit att transportera kokain. Väl på plats i New York börjar Alberto och Griselda driva en kokainverksamhet. Det är lite oklart om de är självstående eller om det är en del av Medellin-kartellen. Och det senare alternativet är mer troligt eftersom att driva eget medför mycket högre risker. Och dessutom så skulle de i sådana fall konkurrera med den mäktiga kartellen som har ett järngrepp om New Yorks narkotikahandel. 1970, när Griselda och Alberto sysslar med kokain i New York, hamnar Griselda i en affärsmässig konflikt med sin exman Carlos. Så nu återvänder vi till Carlos. Hon har aldrig blivit åtalad för mordet på Carlos. Men det verkar finnas allmän giltig sanning i att det var Griselda som anstiftade det. Och om det stämmer så är Carlos Griseldas andra kända mordoffer. Hon hann ju ändå, alltså det tog ju ändå en tid får man ju säga.
Ja.
Hon började ju ändå rätt tidigt. Griselda köper en verksamhet i Colombia som börjar tillverka BHR och gödlar. Vad är gödlar?
Korsetter typ.
Ja. Ah.
Det är säkert stor skillnad på en korsett och en gödel, men någonting som sitter runt livet på.
Mm. Ja, det sysslar i alla fall Griselda med. Och det är ju inte som att Griselda här då helt plötsligt har fått ett infall att bedriva laglig verksamhet. Nej, hon anlitar kvinnliga kurirer som smugglar narkotika till USA i dessa BHR och gödlar. Enligt vissa källor, som exempelvis en artikel i The Mirror, var det här första gången som en verksamhet lyckades importera narkotika från Colombia till USA. Hon måste ha gjort lite specialfack på de här BHR-na. Alltså istället för push-up så är det lite cola.
Ja, det låter ju så.
5 år senare, 1975, då är Griselda, vadå? 35 år, bra då. Det här
nej,
året...
Hon var 32.
Ja, förlåt. Jag, ja, det... Duktig det. Jag läste fel. 32 år är hon såklart. Det här året så identifierar New York-polisen i samarbete med den federala narkotikapolisen DEA Griselda som en av huvudaktörerna i stadens kokainhandel. Alberto är vid det här laget i Colombia. Och DEA står för
Drug Enforcement Agency.
Bra. Och faller under det amerikanska justitiedepartementet.
Är narkotikapolisen?
Ja.
Och när jag var i USA på Burning Man, den...
Har du varit på Burning Man?
Den jättespännande festivalen Burning Man med 50 000 deltagare. Då hade jag innan köpt en DEA-keps i San Francisco. Och det var jätteroligt att ha den på sig. För att jag kunde gå fram till vem som helst på Burning Man. Det ryktades som att det förekom jättemycket narkotika på Burning Man. Jag såg inte en enda människa använda narkotika.
Men klart du har på den kepsen.
Nej, men det var roligt när jag gick fram till folk. Bara, hej, hur var det här då? Och alla blev så här.
Oh, gud, vad är den så? Den är ju väldigt omtalad, Burning Man.
Ja, det kan jag prata mycket om. Men det kanske inte det här också.
Nej, du får skriva in en lyssnarhistoria om Burning Man. Om det var någonting lite mystiskt som hände.
Nej, det var ju inte det. Nej. Det var bara jättetrevligt.
Håll det för dig själv. Okay. Trevliga saker tar vi inte upp i den här podden.
Nej, det gör vi inte.
När DEA är redo att gripa Griselda så är hon dock spårlöst försvunnen. Griselda har tillsammans med sina barn flytt tillbaka till Colombia. På något sätt så hade hon fått information om att hon blivit identifierad och skulle gripas. Och väl tillbaka i Colombia så möter hon upp Alberto som ju redan är där. Detta kommer att ha dödlig utgång för Alberto. I Netflix-serien Griselda skildras mordet på Alberto Bravo. Motivet bakom mordet ska ha varit att Alberto tvingade Griselda att ha sex med hans bror och sedan ifrågasatt hennes förmåga att driva en narkotverksamhet själv. Enligt andra källor, som exempelvis flera olika artiklar, bland annat från The Mirror och The Guardian, så ska konflikten som ledde fram till Albertos död ha handlat om förskingring.
Vem hade förskingrat?
Ja, Griselda ska ha misstänkt att Alberto försökte lura henne på flera miljoner. Och i ett vredesutbrott på en parkering i Colombias huvudstad Bogota ska hon ha skjutit ihjäl maken samt sex av hans livvakter.
Oj.
Om det är så pass många livvakter och han, det känns ju som att det borde ha framgått lite tydligare vad, om det verkligen var det alternativet som hände.
Ja, och sen tänker man, om man ska träffa sin fru, det har varit lite bråk, och man ändå har med sig sex livvakter, då borde man ju känna sig ganska trygg.
Mm. Du menar att han ändå kände sig lite avslappnad där, så att hon hade kunnat...
Varför hade han sex livvakter? Han måste ha upplevt någon form av hot.
Ja.
Men hon lyckades ändå.
Kan ju vara att allting har hänt och att det där blev droppen.
Ja.
Man vet inte. Man vet aldrig med Griselda. Men någonting som jag vet om Griselda, det är hennes namn. För Zelda är tydligen en förkortning av namnet. Och Griselda, eller Griselda med Z, är ett germanskt namn bildat av gris, som betyder grå, och hild, som betyder strid.
Gråstrid.
Gråstrid, eller grisstrid.
Det är svårt att bortse från att hennes namn börjar med gris.
Ja, jag vet. Men jag såg att det var 27 personer i Sverige som heter Griselda, så jag tycker inte att vi ska skoja om
det. Jag ska inte kränka er.
Man vet inte om en av dem lyssnar.
Nej. Griselda, du är min vän.
Okej, kort avstickare till historien. Vid den här skjutningen då, som potentiellt hände, så ska hon själv ha blivit skadad. Griselda har aldrig åtalats för dessa morden, men om det stämmer så är Griselda vid det här laget ansvarig för 9 mord. Jag kommer nu att behöva sluta räkna antal mordoffer på grund av att det förmodligen sker en massa mord mellan de mord jag kommer att ta upp nu. I slutet kommer jag dock att sammanfatta antal mord. I slutet av 1970-talet så återvänder Griselda till USA. Den här gången så bosätter hon sig i Miami.
Väsentligt bättre väder än New York.
Bättre väder, men det är nu det blodiga narkotikarelaterade kriget blir riktigt blodigt i Miami. 1981, något år efter nu 38-åriga Griselda anlänt till staden, är Miami huvudsätet för narkotikahandeln i USA. 70% av inflödet av kokain, 70% av inflödet av marijuanan och 90% av det bedövande medlet Quaaludes kommer till och hanteras i Miami. Enligt vissa källor så är Griselda en del av Medellin-kartellen som styrs av Pablo Escobar. Men enligt andra källor så är de två rivaler. Och man är ju för sig ens fiendes fiende är ens bästa vän. Så kan man ju tänka.
Ja, man vill inte vara fiende med Escobar i början av 80-talet.
Nej, det vill man inte. Men han säger ju samma sak om henne. Hon är ju den enda man som han har varit rädd för.
Ja, det låter ju som att de vid något tillfälle inte haft en bra relation.
Och tittar man på Netflix-serien om Griselda och om vi utgår från att det finns i alla fall en viss sanning i hur hennes liv och verksamhet porträtteras, så är det lätt att förstå att det ena inte utesluter det andra. Så Griselda och Pablo kan mycket väl ha tillhört samma nätverk och har varit rivaler. Men det vi vet med säkerhet är att Griselda, hon klättrar ju upp i den här hierarkin under sina första år i Miami. Vi vet också att hon rekryterar så kallade marilitos, alltså flyktingar från Kuba, för att bygga en egen armé. När affärerna går som bäst drar Griselda in omkring 80 miljoner dollar per månad. Det tar en stund innan vi kommer dit på Patreon.
Ja, bra månadslön.
Det motsvarar då alltså ungefär 3 miljarder kronor i månaden i dagens penningvärde. Och inte så mycket skatt på det.
Nej, det känns som att hon inte betalar sin skatt.
Nej. Någon gång, det är lite oklart hur hon är, träffar Griselde sin tredje make.
Han ligger risigt till, känner jag.
Han ligger risigt till. Det bara känns så. Mm. Dario Sepulveda. Oklart efternamn alltså. Sepulveda.
Ja, han är säkert död snart i alla fall.
Den 5 augusti 1978 föder Griseldas deras gemensamma son som de döper till Michael Corleone.
Va? Döper hon till Corleone? Alltså som gudfaderns familj i filmen Gudfadern?
Jajamän!
Vilket otroligt dåligt döljande av att de är gangsters.
Ja. Och i Netflix-serien så är Dario Sepulveda livvakt till Griseldas andra make, Alberto Bravos bror. Men det finns inga bekräftande uppgifter om att så var fallet, och heller inte att Dario mördade brodern för att rädda Griseldas liv som utspelar sig i serien då.
Jag är fast i den här Michael Corleone. Det är som att döpa en unge till källkriminell.
Källkriminell. Ja.
Det kommer inte gå bra för Michael.
Nej. Nej. Någon som dock skildras i serien, som ska vara väldigt nära sanningen, är mordet på Herman Panesso och hans livvakt Juan Hernandez. Omkring klockan 2:30 på eftermiddagen den 11 juli 1979 stormar flera av Griseldas män in på en spritbutik i ett shoppingcenter. De skjuter hejvilt omkring sig, och Herman Panesso och hans livvakt Juan Hernandez, som var måltavlorna, dör av alla skott som träffar dem. Två anställda i spritbutiken blir svårt skadade men överlever den här attacken. Griseldas män flyr i en utsmyckad bil där det står Happy Time Complete Party Supply.
Vilket bra signalement. Inte så diskret bil.
Nej. Motiven till morden är att Herman svikit Griselda och allierat sig med, lite oklart uttal för mig här, men för jag kommer inte ihåg uttal, men Ochoa-bröderna.
Rätt bra tycker jag.
Ja, och Ochoa-bröderna då, som typ låter som att man nyser. Vid den här tidpunkten var de rivaler till gudmorden. Så motivet är att Herman svikit Griselda och allierat sig med Ochoa-bröderna som vid tidpunkten var rivaler till gudmorden. Nästa mord som skildras i Netflix-serien är faktiskt inte ett mord. Det är en brutal attack med en machete på Griseldas rival Pablo Meia. Men i verkligheten, till skillnad från serien, så överlever Pablo. 1982 beordrar Griselda en av sina lönnmördare, Rivi Ayala, att mörda en av hennes tidigare betrodda män, Chucho Castro. Motivet ska ha varit att Chucho ska ha vägrat lydorder, eller på grund av en konflikt mellan Chucho och en av Griseldas söner. Det är lite oklart. Den 6 februari 1982 kör Rivi och en medhjälpare upp jämsides med Chucho vid ett rödljus i centrala Miami. Och då avlossar Rivi massvis med skott mot Chuchos bil. Han missar Chucho, men han träffar Chuchos tvååriga son Johnny som sitter i baksätet.
Oh.
Och det här lilla barnet avlider. I serien så kan man ju se att Griselda är väldigt ångerfull och mår väldigt dåligt över att ett barn fallit offer för hennes order. I verkligheten så ska då Griselda ha uttryckt sig att rättvisa skipas när pojken dog. Så blöd var hon. I Netflix-serien så skildras hur en av de här Ochoa-brödernas fruar, Marta Ochoa, dör av en överdos när hon är med Griselda. I verkligheten var Marta en syster till Ochoa-bröderna. Och det är många som tror att Griselda mördar henne. Den 26 maj 1982, 3 månader efter mordet på Johnny Castro, så mördar Rivi på Griseldas vägnar igen. Den här gången mördar han paret Alfredo och Grisel Lorenzo, som transporterar kokain åt Griselda. Alfredo och Grisel hade inte betalat en leverans, och det kostar dem livet. Något som är någorlunda oklart är mordet på Griseldas tredje make Dario.
Och det gick han åt. Jag väntade där, bara på
du väntade bara på det. Det vi vet är att han är otrogen mot Griselda.
Hur vågar han vara det?
Ja, jag vet, det är helt sjukt.
Ja, det är kanske när man ser sätt att begå självmord.
Ja, nej, men han är alltså otrogen mot Griselda. Och för att dels skydda sig själv från hennes vrede och dels skydda Michael Corleone, alltså sonen då, från mammas brutala livsstil, så flyr han till Colombia med deras son. Men Griselda, hon är som hon är och skickar en lönnmördare efter honom som skjuter ihjäl Dario framför sonen.
Oj. Och det var så Kjell blev kriminell.
Precis. Och sonen förs tillbaka till Griselda. Och det ska ha skett någon gång under 1983.
Intressant samtal med sonen. Nu tog din pappa iväg dig till Colombia, så därför var jag tvungen att skjuta honom. Så nu stannar du här. Okej, mamma.
Vid det här laget har en specialenhet bildats vid Miami-polisen. Och den här specialenheten, den heter CENTAC. Alltså C-E-N-T-A-C, som står för Central Tactical Units. Miami-polisen har fått jobba hårt de senaste åren. Och det utan något vidare resultat. 1979 skedde 349 mord i Miami.
Det är så över 3 gånger så många som sker i hela Sverige på ett år. Och om ni tror att vi har gängkrig här i Sverige, så är det ingenting mot hur det var i Miami på den tiden.
Och 1980 skedde det 573 mord i Miami. Och 81 skedde 621 mord.
Oj.
Mm. Och den som enligt allmän uppfattning var ansvarig för flest mord var Griselda Blanco. Först år 1985 har polisen tillräckligt för att gripa gudmorden. Hon grips den 17 februari för tillverkning, import och distribution av kokain. Vad tror du hon får för straff?
Alltså hon borde få ett jättestort straff, långt straff. Men eftersom du frågar så här, så tänker jag mig att det blir ganska kort. Så hon kanske får 10 år.
Uff, nära. Griselda döms i federal domstol till 15 års fängelse.
Det måste ju vara någon slags maxgräns då för grovt narkotikabrott.
Men det är konstigt ändå att de inte har höjt det med tanke på vilka stora problem de har.
Så vad åtalas hon specifikt för?
Alltså hon åtalades för tillverkning, import och distribution av kokain.
Ja, och det är faktiskt inga mord med det här åtalet, så att det känns som att det verkar.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Och när hon börjar avtjäna sitt straff så åtalas hon även för 3 mord.
Ja.
Mordet på Johnny Castro samt morden på paret Alfredo och Grisel Lorenzo. Det är Rivi som har erkänt att det var Griselda som beställde morden för att själv undkomma dödsstraffet.
Och det här är ju Florida och där är dödsstraffet en verklighet.
Ja, det är det. Och det är precis vad Griselda väntar sig nu. Men då händer något. Det kommer fram att Rivi har haft telefonsex med två sekreterare på åklagarmyndigheten. Ja, vet inte.
Samtidigt.
Ja, kunde man ens ringa så här, du vet, få in fler? Eller satt ja, det en och samma telefon?
Telefontrekant, helt enkelt.
Ja. Ja, mycket händer i Miami på 80-talet.
Som man kunde se i tv-serien Miami Vice.
Det kommer fram då att Rivi har haft telefonsex med två sekreterare på åklagarmyndigheten. Så hans vittnesmål är inte så mycket värt nu mer. Då gör Griselda ett avtal med åklagarna. Hon erkänner sig skyldig till de tre morden och istället för dödsstraff blir hon dömd till 20 års fängelse sammanlagt.
Oj, det var bra överenskommelse.
Hon får avtjäna straffen för morden samtidigt som straffet för narkotikarelaterade brotten.
Väldigt
så allt slås ihop. Måste ha varit bra telefonsex. Men det var väldigt...
Ja, hur händer?
Eller det var kanske inte de åklagarna som hon dealade
med. Nej, förmodligen inte. Utan deras underhuggare.
Ja. Och Griselda blir frisläppt år 2004 och deporterad till Colombia. Enligt hennes yngste son, Michael Corleone, var hans mamma vid det här laget frälst och en hängiven god kristen. Många blir frälsta och hängivna goda kristna i kyrkan. Eller i, i fängelset menar
jag. Ja, det hände ju till och med i Jeffrey Dahmer.
Mm. Och det finns inte så mycket information om Griseldas liv i frihet.
Hon är fri och lever idag.
Ja, men den 3 september 2012, alltså 8 år efter att hon blivit fri, så kör en man på motorcykel upp bredvid henne utanför en slaktare i Medellin. Griselda är den här dagen ute och shoppar med sin gravida svärdotter, som då är partner till Michael Corleone. Och den här mannen på motorcykeln skjuter Griselda 2 gånger. Vilket leder till att hon dör.
Alltså hon lever inte idag.
Nej. Griselda Blanco blev 69 år.
Det är ännu en bedrift att lyckas bli 69 år när man levt det här livet. Och mördat hur många som helst.
Ja.
Och varit i narkotikakrig i princip varje vaken sekund.
Ja, 69 år, det är en ålder alltså för en sån person.
Ja, vi ser mycket äldre än Pablo Escobar. Han blev inte 69 år.
Nej. Det finns väldigt lite information om vad som hände Griseldas 3 äldre söner, Dixon, Uber och Osvaldo. Vi vet att de så småningom blev inblandade i Griseldas kriminella affärer och fortsatte handla med narkotika. Alltså även efter då att deras mamma blev gripen. Men Uber och Osvaldo blev förmodligen mördade innan 2004. Osvaldo ska ha blivit skjuten på en nattklubb och Uber i samband med en narkotikaffär. Men Dixon kan ha levt så långt som till år 2020. Men förmodligen så blev även han mördad omkring 2012 då Griselda blev mördad. Griseldas yngste son, Michael Corleone, lever när det här avsnittet släpps. Samma år som Griselda mördades, alltså år 2012, så greps Michael Corleone för kokainsmuggling. Han har på senare år ställt upp i en del intervjuer och dokumentärer om sitt liv och om sin mamma. Och han har då bland annat uttalat att han inte förstår hur någon kan skjuta en rar gammal dam som hans mamma på det här brutala sättet som Griselda dog på. Michael Corleone driver idag ett klädmärke som heter Pure Blanco. Han och hans fru har stämt Netflix för den här serien om Griselda. Och framför allt för att Michael Corleone har haft blandade samtal med Netflix som ligger till grund för den här serien då. Och som han inte har fått någon ersättning för. Ja, så att det finns ju väldigt många versioner av sanningen i historien om Griselda, som ni kanske märker. Att hon var en enormt bidragande faktor till det blodiga kriget i Miami är det dock inget tvivel om. Uppskattningsvis var hon ansvarig för mellan 40 och 300 mord. Ja, Dan. Ska du se serien nu?
Ja, det måste jag nog göra.
Mm.
Det är väl de som har gjort Narcos som har gjort den här serien, tror jag. Och jag älskar det Narcos. Det är jätteintressant. Med Pablo Escobar de första 2 säsongerna. Och sen kartellen som besegrade Pablo Escobar i 3.
Ja, men det var ju ingen mysig kvinna, om man säger så.
Nej, det finns ju få mysiga människor i den där världen.
Mm.
Och jag är som sagt imponerad att hon klarar sig så länge som 69.
Ja.
Och mysig gammal tant. Ah, inte
nej,
riktigt.
Inte riktigt.
Men det sticker ut att hon är kvinna.
Det gör det. Absolut. Ja. Och hon hade ju inte kunnat välja ett mer... alltså, gudmodern. Det är ju lite...
Lite självklart lite.
Ja.
Ja. Och bra namn.
Ja, men det är det jag menar. Alltså, det är ändå ett lite så här... Man har respekt för gudmodern. Spelar ingen roll vem det är. Vet man om någon heter gudmodern, då har man respekt för den.
Så alltså gift tre gånger alla tre männen blev mördade av henne.
Ja.
Det är en historia man har hört förut, men inte att hon samtidigt var en kartellledare och skötte narkotikakrig.
Man undrar ju hur han vågade vara otrogen mot henne.
Ja, det låter ju väldigt korkat.
Ja. Eller om det var att han faktiskt försökte skydda sin son. Alltså han förstod att men det här är alldeles för kriminellt liv.
Ja.
På en viss nivå så är det okej för mig, men det här är too much. Jag tar sonen och drar ifrån henne. För då kan ju hon ju uppleva det som att han är otrogen. Att, alltså enligt hennes version så är han otrogen för att han lämnar henne.
Ja, så kan det mycket väl vara.
Man vet ju inte med Griselda. Tack Sofie Karlsson för dagens manus. Och vill ni stötta oss så gör ni det bäst på Patreon, patreon.com. Sök på Mördarpodden, välj en av nivåerna där och stötta oss med en summa per avsnitt. Det dras inga pengar om vi inte gör något avsnitt, och det dras inte fler avsnitt än fler pengar än ta över.
Jag tror att det just nu försöker säga är att du väljer en nivå du ligger på som du vill stötta varje avsnitt med. När vi gör avsnitten dras det pengar, gör vi inga avsnitt dras det inga pengar. Och pengarna dras månaden efter.
Exakt.
Och nästa grej vi ska spela in idag är just lite bonusmaterial för Patreon.
Det är helt bonusmaterial för Patreon. Jag är så taggad på hur det här kommer bli. Ja, så hoppa in på Patreon och lyssna på det här som vi kommer spela in nu. Så hackar du tiden. För vi har ju inte spelat in än, men du kan lyssna på det nu. Åh, shit. Nu är jag övertrött.
Ja, det är bra. Då ska vi spela in bonusmaterial till Patreon. Det blir perfekt.
Perfekt. Vi ses i nästa avsnitt. Griselda.
Sina. Ludmilla. Krovoshenko.
Oh, nu förstår jag vad du pratar om. Jag tror du pratar ett annat språk först.
Ja, det var ryska.